att lärarna har svårt, att det kan bli konflikter i klassrummet om man vill liksom navigera förbi det. Men om skolan inte tar tag i de svåra frågorna, vilken annan arena ska göra det?
Välkommen till Natur och Kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
Idag är vi i Stockholm på Natur och Kultur och dagens gäst är David Turfjell. Välkommen till podden, David.
Tack.
Skulle du kunna berätta lite grann om vem du är och vad du sysslar med?
Ja, jag är religionshistoriker. Jag är professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. Jag är också författare eftersom jag har skrivit böcker, religionsvetenskapliga böcker som har haft lite mer publikt anslag kan man säga. Och jag har även skrivit läromedel, bland annat för natur och kultur.
Mm. Vi kanske ska börja där då. Hur är det att skriva läromedel?
Ja, det är ju ganska svårt för att man måste ju vara så otroligt komprimerad. Det ska ju vara så lite text. Man är ju van att skriva 10 000-100 000 ord i texter. Och här ska det ner på liksom några få hundra ibland. Så att, och sen så är det alla de här didaktiska övervägandena. Vad ska man ta med, vad ska man inte ta med? Hur förenklande får det bli? Och blir det för en utmaning är ju att om det är abstrakta teoretiska resonemang som förenklas, då kan de lätt bli lite banala liksom. Så att ja, det är ett svår balansgång.
Ja, och givet ämnet också måste det nästan vara ännu svårare.
Ja. Och att ta med, ja, det är jättesvårt. Det är också svårt att när det gäller just religionskunskap då, att skildra religionerna, de olika religiösa traditionerna på snarlika sätt. För det finns ju en tradition att berätta om kristendom, det finns en annan tradition att berätta om buddhism till exempel. Där man kanske talar om de här kristendom, islam och judendom som ganska historiska religioner. Där man, det historiska förloppet är väldigt viktigt, medan buddhism och hinduism får bli en sorts filosofiska system. Medan det historiska då kanske försvinner lite från de religionerna. Och då vill man ju också, det finns en förväntan på att det ska vara så. Samtidigt så ska det vara någon sorts balans. Alltså det är jättesvårt.
Ja, jag är själv religionslärare och har upplevt hur svårt det kan vara. Jag tänker på, många tänker nog kanske inte på att Sverige är ett väldigt extremt land. Om man tittar på World Value Survey till exempel så sticker vi ju ut väldigt mycket.
Ja, det är extremt på flera olika sätt också. Det kanske är mest extremt när det gäller självbilden. Men det är å ena sidan då en av världens mest sekulariserade länder. Om man med sekularisering menar hur befolkningen ser på sig själv och sin egen relation till religion. Vissa undersökningar är det 85% som säger att religion inte har någon plats alls i deras vardagsliv. Samtidigt är Sverige då paradoxalt Europas mest mångreligiösa land. Om man räknar på andra kriterier då. För att det finns massa mindre religioner som är organiserade och etablerade här. Så att vi är både mest sekulära och mest mångreligiösa samtidigt. Och det där skapar ju då en ganska speciell situation, kan man säga.
Ja, verkligen.
Och speciellt i religionskunskapsämnet då, som ju ändå är ett ämne som kommer från en tid, eftersom så här har det ju inte varit särskilt länge, och det religionskunskapsämnet kommer ju från en tid när Sverige var religiöst ett extremt homogent. Att det fanns frikyrkor och det fanns mindre minoriteter av judar och muslimer kanske, men nästan alla var ju delar av samma liksom lutherska statskyrkotradition.
Mm. Jag tänker också på den här skolinspektionsrapporten som pratar om hur lärare ofta har svårt att närma sig så kallade svåra frågor.
Ja.
Skulle du kunna säga några ord?
Ja, men det är ju, det förstår man ju verkligen, att lärarna har svårt, att det kan bli konflikter i klassrummet om man vill liksom navigera förbi det. Men om skolan inte tar tag i de svåra frågorna, vilken annan arena ska göra det? För skolan är ju ändå i bästa fall en trygg plats där folk från olika bakgrunder, olika liksom samhällsgrupper möts gemensamt i klassrummet. Och det är de, lärarna måste klara det här. Skolan måste klara det där. För att media klarar inte det, för mediekanalerna är för liksom stuprörsuppdelade i olika bubblor. Och resten av samhällslivet och kulturlivet är ju också otroligt uppdelat. Så att det är otroligt viktigt att skolan klarar det. Samtidigt som det är väldigt svårt. Så där går det inte att överskatta betydelsen av lärarnas roll i samhällsbygget.
Mm. Och i relation till det så tänker jag att det är många elever som tillhör en, till exempel en minoritetskultur med en religion som inte är en dominerande. Som ju ska känna sig inkluderad och ha rätt att vara inkluderad, men de känner sig ofta exkluderade.
Det är faktiskt så att när det gäller mellan religiösa konflikter i Sverige, mellan olika kristna och muslimer, mellan olika inriktningar inom islam eller olika liksom, religiösa konflikter som finns, judar, muslimer, judar, kristna, så är det faktiskt skolan som är den mest drabbade platsen. Eller kanske inte egentligen klassrummet utan den här miljöerna runt skolan, till och från skolan, skolgården. Så att mycket av det här integrationsarbetet då, det sker liksom där. Det är där det utspelar sig detta. Och då är det ju här, om man, det finns ju en risk där då, om man, man tänker sig att man har ett klassrum som består av elever från olika religiösa bakgrunder. Att religionskunskapsämnet gör dem till representanter för de här traditionerna. Och det är ju inte alls säkert att man vill vara representant för sin tradition. Och då kan det ju bli helt kontraproduktivt. Om ett, nu till exempel, jag har ett forskningsprojekt nu om svenskar med muslimsk familjebakgrund och sekularisering. Och stora delar av svenskar med muslimsk familjebakgrund är ju väldigt sekulariserade. Betydligt mer sekulariserade faktiskt, om man mäter på olika sätt, än den liksom majoritet som har kristen familjebakgrund. Titta till exempel på den iranska gruppen eller den bosniska gruppen i Sverige, så är det väldigt sekulariserade grupper. Och om de personerna, de barnen sitter där och plötsligt blir de representanter för en religion då, som man ska läsa om vad den handlar om i skolboken. Då kan det vara som att barn upptäcker sin religiösa tillhörighet i skolan. Och om, eftersom religion ofta är det enda som skiljer folk åt, eller barn åt i en, liksom, en klass eller en, i ett område, så finns det ju också någonting farligt med att betona det för mycket.
Mm. Ska man kanske till och med undvika då att lyfta fram en muslimsk elev och berätta om Eid eller så?
Ja, det är jättesvårt, för det där är ju en annan sån här liksom klassisk didaktisk fråga på alla nivåer, tror jag. Men också universitetskurser om religionsvetenskap. Alltså, ska man ta de här en religion i taget? Nu berättar man om islam och nu är det judendom och nu är det hinduism. Eller ska man ta tematiskt? För att om man tänker sig att man istället skulle prata om, ja, nu pratar vi om begravningar eller dödsriter och så, över alla traditioner och blandar hej vilt och så här. Då lär man sig någonting, och nu tar vi kanske trosföreställningar, och nu tar vi hur man ser på själen eller olika teman liksom. Det kan ju vara ett sätt att undvika då att folk boxas in i olika religionstraditioner. Samtidigt så blir det ganska vagt i min erfarenhet. Att man vill liksom, men nu vill vi ha de här byggstenarna, vi vill ha kristendomens uppkomst och texter och historia för att ha någonting, och vi måste veta någonting innan vi kan börja liksom luckra upp kunskapen. Så det kan också bli lite vagt om man försöker andra pedagogiska modeller. Mm. Det är en svår pedagogisk uppgift.
Ja, och apropå svåra pedagogiska uppgifter, så genomförde du ett slags experiment i Uppsala som var väldigt intressant. Ja, skulle du kunna berätta lite om det?
Ja, och det här är en historia som jag skriver om i den här boken, En locktorn i ödemarken, som kom ut här nyligen. Jo, men det var så här att jag har en kusindotter som bjöd mig att komma till hennes klass. Hon går i tvåan då, eller gick i tvåan på lågstadiet i Uppsala, för att komma och prata om religion på deras SO-timmar då. De skulle ha ett religionsmoment där, och tänkte att det var ju roligt. Så jag kom dit, och jag har ju undervisat på universitetsnivå jättemycket då om religionshistoria och religionsvetenskap, men aldrig på lågstadienivå. Så jag tänkte, vad ska jag göra här nu? Hur ska jag liksom lägga upp det här för att de ska bli nöjda? Och jag tänkte, ja, men jag pratar om liksom fornnordisk religion, och det här var i Uppsala och gamla Uppsala. Så att jag pratade där om Frej och ynglingakungarna och de olika fornnordiska gudarna, och hur de alla hade varsitt riddjur och ett vapen, och liksom en speciell plats där de bodde. Och så här. Det är ju som en sorts Pokémon-liknande värld som uppstår med alla dessa figurer. Och det där tyckte de var roligt av barnen. Och sen så var det någon i klassen där som kläckte idén att de skulle ha en egen gud. Klass 2B på Eriksskolan här i Uppsala skulle ha en egen gud. Och då började de spåna kring det där med en otrolig frenesi. Och de kom på några sekunder då att de skulle ha en gud. Han skulle heta Gulbert, han skulle rida på en gris, han skulle ha en penna, en gul penna i handen. En gul gris tror jag skulle vara till och med. Och symbolen skulle vara då en blyertspenna. Så på katedern så låg den lite så här blyertspennestump. Liksom. Klassisk den här gul blyertspenna. Och jag tänkte, ja, men nu ska jag illustrera liksom, lite mer om religionshistoriens kunskaper här. Så att jag bara, ja, men tänker om det skulle komma barn från den andra skolan, då, Ekebyskolan där borta. Och nu ska jag säga att det finns inga barn i Ekebyskolan, så det är ingen som behöver känna sig hotad av detta. Sen tänk om det skulle komma några barn från den andra skolan. Så skulle de komma in här, så skulle de ta den här pennstumpen och spotta på den och slänga den i marken. Så spottade jag på den teatraliskt. Och då plötsligt byttes liksom stämningen i klassrummet och det blev helt tyst. Och de sitter helt liksom spända där och efter detta fruktansvärda. Och sen så är det en flicka som räcker upp handen och säger så här: ja, jag känner ilskan pirra i hela kroppen. Och sen så är det en pojke som har suttit längst bak, ganska tyst hela lektionen, som räcker upp handen och säger så här: jag skulle döda Ekebybarnen. Jag skulle döda barnen. För att nu var det liksom, och det där var ju då, på några minuter så var det som en sorts illustration till hela religionshistorien. Liksom. Hur man å ena sidan kan skapa de här symbolerna, man kan skapa en gemenskap, det kan bli glädje och upprymd stämning, och man kan skapa symboler som blir... Om man förlägger sin gemenskap och sin glädje i de här symbolerna som ligger liksom utanför en själv. Och det är ju fantastiskt och en otrolig rikedom som det kan vara för en grupp människor. Då. Men samtidigt så finns det en destruktiv potential då i detta. Eftersom man har externaliserat sin gemenskap till en symbol. Så det var en sorts illustration då till religionshistorien kan man säga.
Ja, oj, oj. Det slår ju an någonting grundläggande kanske då i att vara människa.
Verkligen.
För att glida vidare här så tänker jag så här, att när jag var religionslärare så slogs jag lite grann också i kollegiet så där, för att många som inte har studerat religionsvetenskap eller religionshistoria, de betraktar religion som vidskeplighet ungefär.
Ja.
Och därigenom så missar man den dimensionen, om vi använder det ordet, i tillvaron. Har du några råd till lärare som brottas med den typen av problem?
Ja, men jag tror att vi... Det här är ju någonting som sker på alla nivåer. Man kan ju inte veta allting om alla andra ämnen och samhällsområden. Så att man tror kanske att hålla på med religionskunskap eller religionsvetenskap eller religionshistoria innebär att man också är en del av religionen. Att man liksom är det som man studerar. Och där, som alla vet, religionskunskapslärare skiljer sig i sina egna personliga synsätt på religion. Förstås, precis som alla andra människor gör. Och det här är liksom... Religion är en del av mänsklig kultur som vi studerar i vårt ämne. Sen hur man själv förhåller sig till den här kulturen, det är en annan sak. Precis som vi studerar politik i samhällskunskapen. Men sen vad man själv står politiskt, det är en annan sak. Man studerar olika språk i språkämnena. Men sen vad man själv har för modersmål kan ju vara olika. Liksom. Så det är ju inte någon skillnad där egentligen. Och där måste man ju bara hela tiden vara tydlig med det där. Så att de andra kollegorna också förstår vad det ämnet gör och vad det kan innebära. Sen är det ju förstås en glidning mellan, man tar filosofiämnet. Vi har ju också etikmomenten då i religionskunskap som ju på ett sätt kan vara filosofiska och normativa. Så det kan ju vara lite förvirrande att se, att reda ut i det där. Och den här dimensionen, ja, där tror jag att vi, det här faktumet att vi är... både så sekulära och mångreligiösa samtidigt i det här landet. Det innebär att vi måste liksom verkligen ta itu med en förenklad uppdelning. Så att det inte blir det här vi och dem. Och det finns ju en... Det är klart att man kan ha olika trossystem. Alltså man kan tro på Gud eller inte tro på Gud. Man kan tro att det finns någon sorts osynlig verklighet eller inte tro det. Och det är ju viktigt att analysera olika skillnader där. Och där är det ju verkligen skillnader mellan religiösa och icke-religiösa världsbilder kan man säga. Och det är viktigt. Men religion är ju inte bara världsbilder. Utan för de flesta religiösa, som alla som har studerat religion i verkligheten. Som har läst texterna eller intervjuat människor eller gjort enkäter och så här. Som alla vi vet så är ju religion massa andra dimensioner också. Och de är oftast viktigare än det här om vad man har för världsbild. Till exempel estetiska upplevelser, barndomsstämningar, olika ett sorts format för familjen att komma samman. politiska gemenskaper, sociala gemenskaper, liksom någon sorts normsystem, massa olika andra saker. Och allt det delar ju religiösa grupper med icke-religiösa. Alltså man kan ju vara superateist men ändå ha en estetisk inramning av sitt liv, en olika symboliska gemenskaper, man har en moraluppfattning, man har allt det här andra. Och om man då bara förenklat säger att religion handlar bara om de här olika trosystemen eller världsbilderna, då missar man en väldigt stor del av det som religiösa och sekulära människor delar. Och det har vi inte riktigt råd att missa om vi lever nu i ett land som både är så sekulärt och religiöst samtidigt.
Ja, David, men är vi verkligen så sekulära som vi tror då, undrar jag? För att det är ju inte så att en fysiklärare får höra från religionsläraren, jag tror inte på fysik men jag tror på gravitationen. Men däremot så kan ju religionsläraren ganska ofta få höra från andra lärare att jag tror inte på Gud men jag tror på något.
Något. Det här är något, det är ju någonting speciellt som vi har som finns i hela ska jag säga, i det här området liksom, nordatlantiska, norra Europa och Kanada, USA har ju liksom en sorts gemensam utveckling där när det gäller folks livsåskådning och religiösa tankar. Och det är ju det här rörelsen mot vaghet, kan man säga. Det tar sig lite olika uttryck. I anglosaxiska världen är det ofta att man är spiritual but not religious. Man är inte religiös men man kallar sig andlig. I Sverige så är det vanligt att folk säger att de är troende på sitt eget vis. Jag är inte troende på det här sättet att jag vill boxas in i det där. Men jag har en självständig tanke, jag är troende på mitt eget vis. Eller då att jag tror på något. Det finns ju olika perspektiv att ta på det där. En sida är förstås att kristendomens liksom monopol över det religiösa språket har ifrågasatts och marginaliserats. Ett annan tolkning av det där är ju att vi, alltså det är det här frågan om vad det är för typ av kunskap som de religiösa kunskaperna eller religionerna liksom hjälper oss med. Och om man tänker att om man har den här kunskapssynen att om någonting är sant, då är det för att det finns i naturvetenskaplig bemärkelse. Så har det hänt så är det sant i historien. Kan vi bevisa det naturvetenskapligt så är det sant rent liksom vetenskapligt. Om man har en sån kunskapssyn som är ju väldigt dominerande i vår tid. Då är det ju de religiösa berättelserna, det här som har med känslor och symboliska sanningar och mytiska sanningar. Och om man tänker sig en klassisk myt, ta en grekiska myten om hur man när man tittar rakt på den som man älskar så försvinner den. Eller vad det nu kan vara för grekiska myter som vi har väldigt lätt för att tolka symboliskt och förstå hur de liksom illustrerar livet och sånt där. Den typen av sanningar är ju inte sanna på det där vetenskapliga sättet. Och om man då säger så här, jag tror att Gud finns, jag tror på det där. Om man uttrycker så här definitivt, då är det som att man hävdar att de där mytiska sanningarna är sanna på ett naturvetenskapligt sätt. Och det vill man inte riktigt göra för man tror inte riktigt på dem. Och därför så vill man då hitta sätt att navigera runt det där definitiva. Och då blir man lite vag. Och att jag tror på något är liksom ett folkligt uttryck för det. Om man frågar svenskar, tror du att det finns en gud eller tror du på en personlig gud? Då är det väldigt få som svarar ja. Alltså 15%. Men frågar man vagare, frågar man tror du på Gud? Eller utan det här finnset, ja men då är det dubbelt så många som tror. Och frågar man ännu vagare, tror du på en högre livskraft eller ande? Ja då är det nästan 70%. Så att, ja men det här kunskapsläget gör att den religiösa typen av övertygelse trycks in i någon sorts vaghetskant där man får säga sånt här som jag tror på något eller jag är andlig men inte religiös eller jag tror på mitt eget vis.
Ja, tusen tack David, du har inte varit det minsta vag i alla fall. Tusen tack för att du kom till podden.
Tack.
Varje gång du väljer förlaget Natur och Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.